Det finns ju ord som är svåra att uttala. Jag menar, om man inte är uppvuxen i Finland och så ser man ett finskt ord på så där 18 bokstäver, så får man sitta och titta en liten stund innan man kan få ordning på bokstäverna och kanske uttala det på något sätt så som kanske en finländare skulle förstå. Men också i det svenska språket finns det ord som är svåra att uttala. Det svåraste av alla ord är ordet förlåt. Inget är så svårt att uttala som det. Vad ska vi här och göra? Varför lever vi här? Det är ju också en viktig fråga. Jag tror att det går att sammanfatta detta livets mening i en enda mening. Och då kanske det blir meningsfullt, vem vet. Jag tror vi är här för att tröttna på synden. Så till en grad att när vi får komma till en plats där synden så att säga inte behövs, så är vi alla glada för att vi kan lita på varann. Vi kan förstå varann. Vi behöver inte misstänka varann för dubbla budskap eller för något falskt spel eller mygel eller intriger eller vad det nu är vi håller på med. Och vi kan lita på oss själva. Underbart. Vi är här för att tröttna på synden. Egen synd, andras synd. Vi tröttnar naturligtvis fortare på andra synd än på vår egen, men i alla fall när vi går i mål så tror jag att vi har tröttnat på båda delar. Och kanske kommit till den punkten där vi verkligen av hela vårt hjärta önskar befrielse. Om vi inte har gjort det redan. Därför är ju det här livet ett provisorium. En förskola. En parentes i tillvaron. Och det gäller ju att inte bita sig fast i det här livet. Därför att vi kan bli så upptagna. Vi kan bli så hemmastadda. Bland tomtar och troll höll jag på att säga, så att vi glömmer att det här bara är någonting som vi måste igenom, en tunnel så att säga, på väg till det verkliga livet. Och det betyder ju i sin tur att livet som vi föds till och som vi dör ifrån också förutsätter det dödas uppståndelse. Och det jag har fått för mig att jag vill lite grann tala om idag, det är något så besynnerligt som att få läsa lite bibelord ur Gamla testamentet om det dödas uppståndelse. Vi läser ju så lite i Gamla testamentet. Nu börjar Per dela ut biblar här och det är bra. Är det någon som vill ha en bibel så går det bra. Vi läser ju som sagt så sällan i Gamla testamentet därför att vi har för oss att det bara handlar om krig och elände. En och annan psalm blir ofta den färdkost som vi hämtar ur Gamla testamentet. Och när man läser fackböcker i teologi så sägs det ofta att tanken på de dödas uppståndelse, den fanns inte från början. Det dröjde ganska länge bland judarna. Långt efter den babyloniska exilen så dyker den här tanken upp, och den finns i några få bibeltexter, och de texterna kan ofta misstänkas vara ditpillade i efterhand. Men tanken finns från början. Redan i berättelsen om syndafallet, första Mosebok 3:22, så säger Gud så här: se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Här ställs ju alltså det eviga livet fram som en möjlighet. Den är till och med så möjlig som människan skulle kunna knycka den. Och det var inte meningen. Därför att då går vi miste om den pedagogiska möjligheten att tröttna på synden. Utan det här är någonting som vi måste få ur Guds hand. Och därför heter det så här i femte Mosebok 32:39. Se nu, jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. Ja, livet här innehåller mycket lidande. Därför att lidandet är syndens produkt. Syndens konsekvens, syndens följdverkan. Kriget är syndens svåraste manifestation. Den hemskaste. Men det är ändå synd. Men Gud säger, jag gör levande. Och det står alltså fram som en fantastisk möjlighet. Vi ska bläddra till Jesaja, 26 kapitlet. Det är ju en av de texter som brukar åberopas när man talar om det lilla fåtalet texter i Gamla testamentet som handlar om det dödas uppståndelse. Jesaja 26:18-21 ska jag läsa. Vi var havande och våndades, men vi födde vind. Vi har inte skaffat räddning åt landet och ingen föds till att bo på jorden. Dina döda ska bli levande. Mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dag är ljusets dag och jorden ska ge igen det avsomnade. Kom, mitt folk, gå in i dina kamrar. Stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Ja, vi var havande. Vi försökte skaffa räddning åt landet. Vi försökte komma till rätta med synden. Vi försökte lyfta oss själva i håret. Vare sig vi hade något eller inte. Men vi kunde inte skaffa räddning åt landet. Det var utanför vår förmåga. Därför så finns det en dom över synden. Men det finns också en uppståndelse från de döda. Vi behöver bara bläddra en sida bakåt i Jesaja till det 25 kapitlet. Så hittar vi en alldeles underbar text. 6-9 versen. Vi är bjudna på kalas om ni inte visste det förut. Herren Sebaot ska på detta berg, det vill säga Sions berg, göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med utsökta rätter och gamla viner. Ja, med bästa vin väl klarat. Han ska på detta berg göra om inte till den slöja som beslöjar alla folk. Det täckelse som täcker alla folkslag. Han ska för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden. Ty Herren har talat. På den dagen ska man säga, se, här är vår Gud. Honom väntade vi på, han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Här står nu ingen mindre än Herren själv på Sions berg. Och när vi tittar efter vad det står i grundtexten, så står det de här hemlighetsfulla fyra bokstäverna som vi ibland brukar uttala Yahweh. Yod He Vav He, för att uttala det på hebreiska. Och det är alltså Guds namnet. Gud själv står på Sions berg. Liksom han fanns i den brinnande busken en gång. Och Messias är alltså gudomlig. Han är både Gud och människa. Och det är ju julens hemlighet. Men han ska torka bort tårarna från alla ansikten. Han kommer att få göra. Och jag tror inte att han har någon sorts högtrycks luftspruta eller någonting sånt där som får alla tårar att flyga bort, utan jag tror han går med en liten näsduk och torkar. Han kunde ju ha helat alla genom att ställa sig på en sten och ropa att nu är ni friska allihopa, nu kan ni gå hem så får jag lite lugn och ro. Men han gjorde ju inte det. Den personliga kontakten är så viktig. Och han har nu bjudit på en fin fest och han har evigheten på sig. Så det blir ju en underbar fest det här, tror jag. Det är ju lite anstötligt att han bjuder på vin, men det gjorde han ju redan i bröllopet i Kana. Och vi kanske tål det bättre när vi kommer fram än vi gör här och nu. Och märgstarka rätter, som det hette i gamla översättningen, vi kanske tål kolesterolet också. En annan intressant text hittar vi i Hesekiels 37 kapitel. Jag tror jag vill läsa hela den texten som handlar om det dödas uppståndelse från 1-14. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder utöver dalen, och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig, du människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, herre, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren till dessa ben, se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel. Och se, det blev ett sorl och benen kom åter tillsammans så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig: profetera till anden. Ja, profetera du människobarn och säg till anden: så säger Herren, Herren, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Han sa till mig: du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren, Herren, se, jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Och ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv, och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Jag tycker det skulle vara väldigt roligt att få se på det här, va? Tänk alla dessa ben, och så blir det ett väldigt rassel och så kommer benen samman och så vänta, oj, vad är det som händer nu? Nu växer ut kött. Oh, där sitter musculus quadriceps och här har vi ju musculus triceps. Och, oh, här kommer rectus abdominis och vad de heter han. Vilken grej för en gammal anatom som jag. Ja, det är, kan man ju ha en förhoppning om att få se. Det är torra benen. Och ofta nog har vi tolkat den här liknelsen eller den här berättelsen i allegorisk mening och sagt att ja, församlingen är lite torr och lite tråkig, men snart ska det bli rulle på den och då blir det liv och hoppsan och då är det underbart igen. Men det här handlar ju om det dödas uppståndelse, helt klart och tydligt. Och han får profetera över de här benen. Det låter väl lustigt. Ja, en profetia är inte bara en framtidsförutsägelse, utan en profetia är också ett auktoritärt tilltal. Ett auktoritativt tilltal, förlåt. Alltså när Jesus talar till fikonträdet så talar han auktoritativt. Trädet vissnar. Trädet som symboliserar Israels folk och som alltså ytterst också symboliserar honom själv. Han förtorkar, eller rättare sagt, Israels folk förtorkar från roten upp. Men roten finns kvar. I Saltaren finns det många salmer som lite så där bara i förbigående talar om det eviga livet som en slutstation. Och vi ska börja med en av de salmer som gör det allra tydligast och ändå så där i förbifarten som att man lägger inte märke till det. Och det är den 133:e salmen. Den som vi tycker är så fin och som vi ofta citerar och läser och känner oss uppmuntrade av. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid. Vi blir ofta så upptagna av den där oljan som rinner ner och man undrar hur långt den kommer. Och ibland har jag tänkt att det låter lite kladdigt. Men i vilket fall, här finns ju alltså välsignelsen, smörjelsen, livet. Och Herren ger befallning, alltså ett auktoritativt tilltal om liv till evig tid. Och kanske är den här salmen ett vittnesbörd om att den verkliga endräkten inte hör detta livet till, men är någonting att se fram emot, det som verkligen gör det eviga livet värt att leva. Att vi att det är gott och ljuvligt när bröder och systrar bor endräktigt tillsammans. Vi är olika och ändå förstår vi varann. Åttiosjätte salmen ska vi titta lite på också. Vi behöver inte läsa hela salmen, utan jag läser 12 och 13 verserna. Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Ty din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Jag vill ära dig i evighet. Ja, det är en sån här liten kommentar som handlar om det eviga livet, men som vi ofta inte lägger märke till, utan man på något sätt nästan slinker förbi. Men om du läser igenom hela saltaren så lovar jag dig att du hittar många såna här salmer där just det här liksom flimrar förbi på ett kort ögonblick. Och vi kan ju ta ett annat exempel. Femte salmen. Också där ska vi läsa verserna 12 och 13. För det är ju en psalm som handlar mycket om Davids fiender och hans trångmål. Men så kommer det på slutet. Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn, ty du, Herre, välsignar den rättfärdige. Du omger honom med nåd som är en sköld. I evighet skall de jubla. På många ställen där det står någonting liknande kan man ju tänka att ja, det är ju folket som ska jubla. Folket finns från släkte till släkte. Men så finns det också de här ställena där man förstår att det är också singularis. Den enskilda människan ska på det sättet kunna jubla inför Herren. Psalm 30 till exempel. Verserna 12 och 13 är det faktiskt här också. Du förvandlade min klagan till dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min själ lovsjunga dig utan att tystna. Herre min Gud, jag vill tacka dig för evigt. Och här finns ju alltså hela tiden tanken på att det finns en fortsättning. Och den är ju knuten också i Gamla testamentet naturligtvis till Messias. Och vi kan ju lite grann begrunda det 53 kapitlet hos Jesaja. Paulus skriver ju på ett ställe i första Korinthierbrevet att Messias uppståndelse från de döda var en hemlighet fram till dess att det hade skett. hade denna världens makter vetat att det skulle gå så, så skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre, skriva. Så att det här är ju alltså lite lagom fördolt. Men det går att se om man tittar efter, om man vet. Och i början är det ju helt klart. Han som texten handlar om, han hade varken skönhet eller majestät. Och han var föraktad och övergiven. Och det var våra sjukdomar han bar. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun, lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Ja, han dog bland de ogudaktiga, men han blev begraven bland de rika. Men sen då? Ja, på slutet av salmen kommer detta med att genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Ja, han finns ju alltså fortfarande fast när han dog. Han får se och bli tillfreds. Han får förse, tror jag, i den rätta översättningen. För det så kan man också skriva nämligen. Han förser. Och så står det, genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare. Det är många rättfärdiga. Och där tror jag att man precis lika gärna kan skriva att genom kunskapen om honom, genom tron på honom, förklarar min rättfärdige tjänare. Det är många rättfärdiga. För då ser vi plötsligt en brygga från den här texten till Romarbrevet, Galaterbrevet. Genom tron på honom förklarar han oss rättfärdiga. För att sedan kunna ha gemenskap med oss så att vi blir rättfärdiga på riktigt i det eviga livet. Men som sagt, han fortsätter att finnas fast han dog. Det är ju liksom poängen, och då förstår man att här finns trots allt en de dödas uppståndelse. Innan Jesus och lärjungarna gick ut till Getsemane så sjöng de lovsången, skriver Matteus. Och det är några salmer ur Saltaren, salm 113 till 118. Och vi ska läsa den 116:e salmen. Titta lite på den. För det är en psalm som jag tror handlar just om Jesu påsk, hans död och uppståndelse. Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig, i hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag, jag som plågade svårt, jag som sa i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. I gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja. Ja, här svävar man ju lite grann i oklarhet om ifall salmens jag verkligen dog eller ej. Men till sist så får vi veta i 8:e versen, du har räddat min själ från döden. Ja, jag slapp att dö. Jag blev inlagd på sjukhuset och där så gav de mig goda cellgifter så att jag slapp att dö. Eller är det så att han faktiskt dog? Ja, dödsrikets ångest grep mig och dödens band omslöt mig. Men nu blir han räddad. Hur ska jag kunna återgälda Herren? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Han har uppstått från de döda. Och jag tror när de sjöng lovsången före Getsemane så var det bara Jesus som förstod vad salmen handlade om. Men han visste det säkert desto bättre. Och därför så när vi letar i Gamla testamentet efter texter som handlar om en fortsättning, det dödas uppståndelse och det eviga livet, så är det lite kodad skrift. Vi får vara lite på vår vakt. Jag står här med en massa blad fulla med texter, men jag ska inte trötta ut er, utan jag tror att jag nöjer mig med det här och så ska vi be en bön tillsammans. Herre, jag ber dig att vi inte ska parkera oss för gott i det här livet, utan att du ska hjälpa oss mitt i allt välstånd och allt jäkt att ändå se det här som en kort förberedelse till det verkliga livet. Och jag vill tacka dig för att det finns ett vittnesbörd genom hela Bibeln. Inte bara i Nya testamentet utan lika väl i det gamla. Och när du talar i Nya testamentet om det eviga livet så är det liksom en självklarhet redan bland dina åhörare att det finns och att vi kan se fram emot. Du har talat om, Herre, att vi ska frambära våra kroppar till ett levande, heligt och dig välbehagligt offer. Alltså att vi får överlåta oss så till en grad att det också kan gälla livet. Och vi kan göra det därför att inget värre kan hända än att vi kommer till dig. Och det är ju det går ut på. Hjälp oss att förstå din pedagogik, Herre. Vad vi är här för att upptäcka, vad vi är här för att lära oss. Vi är inte här för att uträtta en massa märkvärdigheter. Det gör du bättre själv. Även om du tar oss i din tjänst. Vi är här för att upptäcka något och vi är här för att tröttna på synden. Det är min övertygelse. Tack för ditt ord, Herre. Tack för att du själv är ordet. Ordet som blev människa, blev kött och bodde ibland oss. Och som tog hand om oss och våra liv. Och beredde en väg ut ur dödsskuggans dal. Amen.